När vi pratar om att vi är en armé så förstår vi konceptet, men vi kanske inte gillar det så mycket. När det är skola så, ja men det, där är vi verkligen inne. När vi har pratat om tempel så, ja men det är vi med på. Men just när det kommer till den här med sjukhus så är det lite annorlunda faktiskt. Så jag hoppas ni hänger med mig idag. I Missionskyrkans handbok, alltså det finns ju en ganska tjock bok som vi följer. Den är från 2003 och där står det så här. Vi kan med glädje, förväntan och frimodighet be för varandra om att få del av Guds helande kraft. Men vi kan inte föreskriva Gud tid och sätt för helande. Vi kan med glädje, förväntan och frimodighet be för varandra om att få del av Guds helande kraft. Men vi kan inte föreskriva Gud tid och sätt för helande. Så de tre grejerna vi ska prata om idag är punkt 1, Guds rikes syn på under. Och 2, Jesus syn på sig själv som läkare. Och 3, Jesus syn på oss som sjukhus och sjuksystrar. Och vi börjar med den här Guds rikes syn på under. Har du den powerpointen, Henrik, med de två linjerna som korsar varandra? Ja. Vi lever i en tidsålder. Vårt liv är på en tidsaxel. Det finns en början och det finns också ett slut. Och det är det vi kallar jorden. Sen finns det också en evighet, en himmel. Det är en annan tidsaxel som är den kommande eviga tidsåldern. Och när vi då säger tillkomme ditt rike och ske din vilja, då möts de här tidsaxlarna. Och det här är jätteviktigt för oss att det här mötet sker. För när vi säger ske din vilja, tillkomme ditt rike, då påskyndar vi evigheten. Så att evigheten kommer oss till mötes. Och då tänker några av oss, skulle han inte prata om sjukhus idag? Jo, för det här är jätteviktigt. Innan vi pratar om helande under och tecken och mirakler eller vad vi nu ska prata om idag, så är det helt avgörande för oss att vi förstår att i den tid vi lever nu så lever vi i en känsla av exil. Det kallas i biblisk mening för synd och död och betryck. Du får bläddra en hel del här. Den nuvarande tidsåldern och dess slut, där lever vi i exil. För vi lever inte med Gud i hans härlighet. Han är inte fullt uppenbarad och synlig för oss. Och ytterst så är det faktiskt så att livet har ett slut. Även för Lazarus som blev uppväckt ifrån de döda. Vet ni att det faktiskt står på hans gravsten, och det här är ju jätteroligt, det står 2 gånger död. Och sen, by the way, så står det, vänd till Jesus. Det här är jätteviktigt för oss. Så att vi inte tänker att, men varför bryter det inte igenom? Varför ser vi det inte alltid? Varför händer sorgerna så mycket och så ofta? Och då, i det tänket, så kan man ju sluta be. Därför att man uppfattar att det blir hopplöst. Därför att betrycket är så stort och så starkt. Så när Jesus kom till jorden så kom han med Guds rike. Synliggjorde och levandegjorde och exemplifierade Guds rike. Så att det blev mer. Och sen en kväll vid lägerelden så frågar lärjungarna, Herre, kan inte du lära oss att be? Absolut. Fader vår som är i himlen, tillkomme ditt rike. Så den tidsaxeln som finns här uppe i den eviga himmelska tidsåldern, den kommer oss alltså till mötes. Och hade jag varit lite bättre på att göra powerpoints så hade jag gjort lite blixtnedslag här. Därför att ibland slår blixten ner. Ibland blir det väldigt tydligt att Gud grep in. Som i fredagskväll när ungdomarna bad. Så över tid gjorde förbönen nytta. Och det är ju märkligt det där, för min vän Daniel som krossade sitt högerben i sin, vad heter det när man kör sån här, motocrossolycka. Han välte och fick benet under cykeln och det blev alldeles för kort. En gång när vi bad för honom så växte den begränsningen ut och det rörde sig om flera centimeter. Och jag höll i benet när det växte ut. Men så har jag varit med om andra tillfällen där det inte alls riktigt händer, så att säga. Men då är det här blixtnedslaget som vi lever i. Den tid som är nu mellan Jesu första tillkommelse och Jesu andra tillkommelse. Den teologiska ramverket för det är att vi kallar det för här och nu, men ännu inte. Hör ni att det finns en gummisnodd i den meningen att Guds rike är här och nu, men ännu inte i sin fullhet. Det är jätteviktigt för oss. För annars så tar vi i så vi spricker. Och tror att ja, men bara vi ber mer, fastar oftare eller befaller eller bekänner eller proklamerar eller talar ut i tro eller bara säger att ja, ni hör ju. Då tror vi att vi ska liksom pumpa upp det här. Och då blir det kamp och så blir det kramp. Och till slut så lägger vi ner det. Därför att det blir för jobbigt att leva med den spänningen som det här innebär då. Så då måste vi hitta ett annat förhållningssätt. Och det är den teologiska meningen som är så avgörande här och nu, men ännu inte. Vi skulle kunna ta Lukas evangeliet kapitel 8 när Jesus sänder ut lärjungarna och han uppmuntrar dem att be för sjuka. Och sen gör han samma sak i kapitel 9 och så gör han samma sak i kapitel 10 och så säger han Guds rike är här, Guds rike kommer, Guds rike skall komma. Så tittar du på kapitel 8 så säger han Guds rike är här. I kapitel 9 så säger han Guds rike ska komma. Och i kapitel 10 så säger han Guds rike har kommit. Och då undrar ju vi allihopa, ja, vilket stämmer nu då? Och på den frågan svarar Jesus, ja. Därför att alla stämmer i en mening. Plockar du ut den ena och säger Guds rike är här, ja då borde ju allt hända. Hela tiden. Och då får du problem med din världsbild. Därför att den verkligheten lever inte du och jag i. Allt är inte fullkomligt och happy-clappy hela tiden. Och nu kanske jag överraskar någon fullständigt. What? Va? Är det inte? Så då måste vi hitta ett sätt att leva med det här i den spänningen. Där vi säger att Guds rike är här och nu. Men ännu inte i sin fullhet, i sin helhet, i sin fullbordan totalt. Det här tänkesättet gör att vi vågar fortsätta be. Det här sättet att se på Guds rike som en dynamisk verklighet som kommer till oss i den här tiden. Men att vi ändå är medvetna om att den här tiden är begränsad. Livet har en ände ändå. Det är det som gör att vi frimodigt bad för min pappa om helande och han blev inte frisk. Men när min brorsa fick samma sak så blev han hela. Och att vi liksom, vi slits mellan de här verkligheterna då. Och måste då hitta ett sätt att förhålla oss till de här sakerna. Så att det blir sunt och sant. Det här måste vara våran grund för all undervisning. Det här måste vara våran grund för all för all förbön som händer här. Att vi inte lovar varandra dyrt och heligt om att nu kommer det att bli bra. Utan vi lovar varandra att nu ber vi. Och så väntar vi och ser. Verkar Herren nu eller välkommen tillbaka nästa söndag. Vi tar kölapp på den här grejen. Så att vi faktiskt inte ger upp i det här perspektivet då. Jag hoppas jag har lagt en liten grund för det här nu. För nu ska vi gå vidare till punkt nummer två då. Vilken bild målar Jesus av sig själv och sitt uppdrag? Det är alltså det vi frågar oss om nu är Jesus syn på sig själv som läkare? Hur är han, höll på att säga? Och vi läser bara en bibeltext. Lukas 4, vers 16-23. Han kom till Nasaret där han hade växt upp. Och på sabbaten gick han till synagogan som han brukade. Han reste sig för att läsa och man gav honom profeten Jesajas bok. När han öppnade den fann han det ställe där det står skrivet: Herrens ande är över mig. Det han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda. Att ge de förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Han rullade ihop boken och gav den tillbaka till tjänaren och satte sig. Alla i synagogan hade sina blickar riktade mot honom. Då började han tala till dem och sa: Idag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som hör mig. Alla prisade honom och häpnade över de ljuvliga ord som utgick ur hans mun. Och de frågade: Är det inte Josefs son? Då sa han till dem: Snart kommer ni med talesättet: Läkare, bota dig själv. Och säger: Allt som vi har hört att du har gjort i Kafarnaum, gör det här i din hemstad också. Nu vill jag kort bara säga nästa mening här då. Doktor Lukas konstaterar att Jesus själv ser på sin egen tjänst utifrån läkarens och helarens perspektiv. Jesus tar Jesaja ord som redan på Jesu tid var 750 år gamla. Och så tar han det bibelordet och så säger han: Det här är jag. Den Jesaja talar om här, det är jag. Och då börjar folk bara: Vems pojk är du? Är inte du Josefs pojk? Hur kan du med? Och så blir det något skav i det här. Därför att, vad ska man säga, claimar man, vad säger man det på svenska? Tar man så här stora ord i anspråk så är det ju faktiskt upp till bevis. Men det Jesus gör är att han konstaterar att jag ser på min tjänst utifrån läkarens och helarens uppdrag. Och det här är ju liksom starten på Jesu tjänst. Så det är inte så att han har en lång radda av bevis med sig hem till sin hemstad Nasaret. Utan de har en känsla av att ja, men vi känner dig och vi vet vem du är och vad du kan och inte kan. Och du är bra på att snickra, men det du säger nu, det låter ju mycket märkligt. Gränsen till anskrämligt och vedervärdigt. När jag var liten så hade vi inte såna här powerpoints, utan då var det overheadblad. Är det någon som kommer ihåg overheadblad? Ja, men titta vad många ni är. Vilken glädje. Vi testar nästa grej då. När jag var riktigt liten köpte jag någon sån här grej med karbonpapper. Ja, det var några som... Ja, men titta. Tänk. Om vi nu tar texten i Lukas 4. När Jesus säger: Det här är jag. Och så bläddrar vi fram till Lukas 7. Om du bläddrar där, Henrik, så tror jag att den kommer. Lukas 7, 21-23. Jesus hade just botat en mängd människor från sjukdomar, plågor och onda andar och gett flera blinda synen tillbaka. Och han svarade: gå och berätta för Johannes vad ni har sett och hört. Blinda ser, lama går, spetel ska bli rena, döva hör, döda står upp och fattiga får ett glädjebud. Salig är den som inte kommer på fall för min skull. Här konstaterar doktor Lukas att Lukas själv ser på Jesu tjänst som läkare och helare. Det här är jätteviktigt. Inte bara att Jesus har en självbild av att han kan saker och han gör minsann saker, utan läkaren Lukas bekräftar att det Jesus sa i Lukas 4 att han skulle göra, det gör han också i kapitel 7. Så att det inte finns det där glappet emellan de här nu då. Utan att det här är faktiskt både ord och ton. Vad ska vi säga? Det är teori och praktik. Och här finns det något väldigt vackert och viktigt också faktiskt, ska jag säga, själavårdande. Att Jesus inte bara kliver in på banan och har skrivit väldigt mycket på sitt visitkort vad han är, utan han är det han säger sig vara också. Han gör det han säger sig göra. Och Lukas är läkare. Det var en försvinnande liten arbetsgrupp på den här tiden som var utbildade läkare. Lukas är det nationella toppskiktet av de få förunnade med riktig järnkoll på väldigt mycket. Om vi skulle ha tid att titta på alla 24 kapitel så skulle vi upptäcka att han är jättenoga med de här detaljerna. Han kan för sitt liv inte bara säga massa stora saker för att det blir så mysigt när man säger det. För att det är sån pepp och det är så roligt att höra och folk blir entusiastiska och liksom det skapar passion och energi i ett rum. Utan han måste: kan du verifiera det här? Är det fakta det du beskriver för mig? Är det möjligt att du, Lazarus, faktiskt var död? Ja, det var jag. Finns det några som kan bekräfta det? Ja, mina systrar Marta och Maria och mina vänner och grannar och de som var på middagen sen. Okej, lever några av dem här? Jajamän, säger Lazarus. Det är därför det tog sån våldsam tid för Lukas att skriva Lukas evangeliet och apostlärningarna. Han hade inte tid. Han ville inte ödsla sin enorma kompetens på att bara skriva av sig lite med vänsterhanden. Så därför är Lukas, jag ska säga, därför är han mig så vansinnigt kär. För han är så kärv med de här grejerna. Markus, han skriver ju väldigt fort. Då hände det och så gick vi dit och så sprang vi dit och det är väldigt fart med allting. Lukas, han tar sig tid. Även om Matteus har 28 kapitel och Lukas bara har 24, så vinner Lukas. Därför att Lukas har mest text. För övrigt har Lukas mest text i hela Nya testamentet. 30% av ditt Nya testamente är skrivet av den här läkaren. 30%. Och vi behöver lyssna lite på den här killen. För det är inte Kreti och Pleti som säger hit och dit eller vad som helst. Utan Lukas har ögonvittnesskildringar. Gång efter annan. Nu då, vi tar punkt nummer 3. Jesus syn på oss som sjukhus och sjuksystrar. Vilken bild målar Jesus av oss och vårt uppdrag? För det första så vet ju vi att Jesus ger lärjungarna i uppdrag att fullfölja hans uppdrag. Det är ju hela missionsbefallningen. Det är liksom hela tanken, det är tänket som genomgår Nya testamentet. Både evangelierna, apostlärningarna och breven. Så i de 12 apostlarna så vill Jesus på något sätt förmera sin tjänst. Och genom apostlarnas grund finns nu församlingen utöver hela världen. Så den världsvida kyrkan bygger på den grunden som finns i Nya testamentets lära och liv och praxis. Så den praktik som Jesus hade, gjorde, levde i och förmedlade är vi ombedda att förmedla här och nu. Och då vet ju vi mycket väl att de här två tidsåldrarna, de möts allt för sällan. Det blir för få blixtnedslag. Och då kan vi antingen resignera inför den verklighet, den världsbild som finns i övriga, liksom den sekulariserade världen. Eller så får vi säga till oss själva och varandra att den här killen och det han skrev och det han sa och det han gjorde, det verkar vara Guds ord. Och det vill vi leva av, leva i och det vill vi fungera i. Även om den övriga världsbilden eller den gängse ordningen inte riktigt förstår sig på det. Och ibland inte vi heller. Matteus, Markus, Lukas och Johannes. En fjärdedel av allt det Jesus gjorde var helande under. Detta är informationen som vi ger till varje deltagare på Alfa-kurserna i 20 år. En fjärdedel av allt det Jesus gör i evangelierna är helande under. Så det är inte så att det här är ett, vad heter det när man ska ha en plusmeny på McDonald's? Att det här är för dem som är mer hungriga på pommes frites. Att det här är för dem som vill ha lite extra mycket dricka. Utan det här verkar vara kyrkans gemensamma uppdrag. Så när Jesus förmedlar det här så är det en text som vi väljer idag. Och den är från Lukas kapitel 10 och vers 25-36. Och den här lovar jag, den här kan du. Rubriken är Den barmhärtige samarien. En laglärd som ville sätta honom på prov reste sig och sa: Mästare, vad ska jag göra för att vinna evigt liv? Jesus sa: Vad står det i lagen? Hur lyder orden? Han svarade: Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, om hela din själ, om hela din kraft, om hela ditt förstånd och din nästa som dig själv. Jesus sa: Det är rätt. Gör det så får du leva. För att visa att han var rättfärdig så sa mannen till Jesus: Och vem är min nästa? På den frågan svarade Jesus: En man var på väg från Jerusalem ner till Jeriko, blev överfallen av rövare. De slet av honom kläderna, misshandlade honom och sen försvann de och lät honom ligga där halvdöd. En präst råkade komma förbi samma väg och när han såg mannen så vek han åt sidan och gick förbi. På samma sätt med en levit som kom till platsen. När han såg honom vek han åt sidan och gick förbi. Men en samarier som var på resa kom och fick se honom ligga där och han fylldes av medlidande. Han gick fram, hällde olja och vin på såren och förband dem. Sen lyfte han upp honom på sin åsna, förde honom till ett värdshus, skötte om honom. Nästa dag tog han fram 2 denarer, gav åt värden och sa, sköt om honom och kostar det mer ska jag betala dig på återvägen. Vilken av dessa 3 tycker du var den överfallne mannens nästa? Han svarade, den som visade honom barmhärtighet. Då sa Jesus, gå du och gör som han. John Stott har formulerat det väldigt bra. Han är en av de världsledande teologerna på 1900-talet. Och det här håller vi med om. Allt helande är gudomligt helande. Antingen det sker utan yttre medel eller genom fysiska, psykologiska eller kirurgiska metoder. Det är jätteviktigt att vi inte sätter bön i motsats till läkarvetenskap eller till sjukvård. Det är på kyrkans initiativ som den medicinska vetenskapen eller läkarvetenskapen har växt fram i hela Europa. Därför uppmanar vi ingen att sätta läkares ordinationer eller behandlingar i motsats till tro, bön, förbön, handpåläggning, smörjelse med olja och så vidare. Så vi tror på båda de här grejerna. Vi tror att Gud ligger bakom båda och vi praktiserar båda. Så nästan varje söndag de senaste 7 åren så har vi nog bett för sjuka här i gudstjänsterna. Inte i första hand för att vi ser så fantastiskt mycket bönesvar, utan yttersta anledningen till det är lydnad. Inte i första hand att vi tycker oss vara så bra på det här eller har liksom uppnått någon form av nivå där vi lyckas mer med de här grejerna, utan vi faller bara tillbaka på lydnad. Så det här är avgörande för vårt sätt att se på de här grejerna. Inte att vi tycker oss ha fått en guldstjärna i söndagsskolan och nu är jag grym som förebedare. Jag har fått svart bälte i förbön. Jag har min egen oljeflaska. Utan det handlar ytterst om att vi allihopa bara... Oj, vad mycket det stod om den grejen i boken. När vi har... På tisdag morgon så har vi frukost med gänget här inne. Ber tillsammans. Och sen har vi en personalförmiddag. Och efter lunch så sätter vi oss ofta här på scenen runt pianot. Sjunger och ber. Med hela personalgruppen. Vi ber för er allihop. Vi ber för er vecka. Vi ber för er verklighet och er vardag. Vi ber för sånt som ni har hört av er och sagt att kan ni vara med och be för det här? Absolut. Och så tar vi det på tisdag. Går igenom våran lista och vi frågar varandra, är det något speciellt vi ska be för? Och i tisdags när vi bad så såg jag för min inre bild en sjuksyster som var skadad. Jag tänkte genast på mig själv och log lite grann och tänkte, ja, det skulle kunna ha varit jag. Men bara den här känslan av att det är ju inte jättebra att sjuksystern själv är sjuk. Men i förhållande till det här att Jesus har kallat oss till att vara ett sjukhus, så får vi ändå säga att vi kommer nog på den här sidan evigheten inte bli så fullständigt, totalt och komplett friska så att vi tycker oss kunna de här grejerna. Utan vi får helt enkelt börja praktisera det här utan att själva vara färdiga eller framme eller i mål med de här grejerna. För det Jesus sa till den barmhärtige samarit-diskussionen, och det är det ordet som faktiskt har ekat i mig hela veckan. Gå du och gör som han. Sens moralen i alltihopa är att praktisera det här. Inte för att du tycker att du kan det eller för att du har koll på läget, utan helt enkelt för att vi vill lyda. Och vi tar inte ansvar för allting och lovar guld och gröna skogar, men vi tar hand om de människorna som kommer och söker vår hjälp och vår förbön. Och det här handlar inte bara om fysiskt helande. För i onsdags morse så åkte Kiki Svensson och Marianne och jag in till Johan. Johan som är vän till församlingen och helt inkapslad i sin kropp. Är på något sätt fastlåst i en stor rullstol med personal dygnet runt. Vi sitter där och fikar och skrattar och bara har gemenskap. Och innan vi går så säger vi, får vi be lite? Vi sjöng lite och vi bad, eller vi sjöng mycket. Vi ger inte löften om att Johan ska resa sig upp ur den här stolen. Men vi ger värme, relation, gemenskap och förhoppningsvis massa kärlek och omsorg som blir kvar. Där är vi allihop. Där kan vi tjäna allihopa. Det vi ska våga göra är att avsluta med vännen, får jag be för dig. Inte för att jag kan det här eller för att jag är så himla bra på de här grejerna nu. Utan för att vi vill lyda Guds ord. Så gå du och gör som han. Nu ber vi. Herre Jesus, nu touchar vi vid saker som rör djupt vid själen hos oss. Och det kan också vara att vi rör vid saker som gör djupt vid sorgen hos oss. Att vi bad och önskade och längtade. Så såg vi inte det bönesvaret vi hade hoppats på. Nu vill vi på ett väldigt försiktigt sätt bara lyfta fram det här inför dig idag, Herre. Säga, det här är vi. Det här är de vi är. Vi låtsas inte. Vi tycker oss inte kunna det här. Utan vi bara läser i ditt ord om din enorma värme och kärlek. Din respekt för varje människa i mötet med dem. Nu ber vi utifrån Lukas 10. Gå du och gör som han. Hjälp oss Jesus att likna dig. Hjälp oss att vara den barmhärtige samariten mot den vi träffar. Hjälp oss att förbinda sår och komma med olja och läkedom och nya krafter till den som känner sig lite sliten. Och sen ber vi om under. Att du använder våra händer. Så att vi får vara med om att se mer av ditt rike bli synligt där vi går fram. Herre, du vet att ingen av oss tar lätt på det här. Ingen av oss gillar stororden. Utan vi får säga, riket är ditt. Din är makten. Din är äran. Din är härligheten i all evighet. Så låt din vilja ske. Och vi ber att du bryter igenom. Det ber vi om, Herre. I Jesu namn. Hör vår bön, Herre. Amen.